klassiker. Dmitrij Plax om en dag i Ivan Denisovichs liv av Alexander Solzhenitsyn.
Hennes namn minns jag inte. Något poel, Luba Luda, något sådant. Hon var ett par tre år äldre än jag. Fyllde 18. Ja, för hon var myndig. Året var kanske 85 eller 86. Varje dag klockan ett samlades vi på Röda gatan i Minsk, en liten bakgata i stadens centrum. Där låg en mataffär som hade en kafeteria. Så kallades det, fast det var bara ett kaffeöverdiskställe. Vi var en grupp ungdomar. Konststuderande, musikstuderande. Några äldre var också med. Gamla sovjetiska hippies i smutsiga, uråldriga, 100 gånger lagade polska jeans. Underjordiska rockmusiker med längtande, skrämda blickar. Sådana som kallades för asociala element i polisrapporter. Sådana som brännmärktes som västerlandets lakejer på politiska informationsmöten. I Sovjet var allt oliktänkande förbjudet, eller rättare sagt, allt var förbjudet, allt som inte var uttryckligen tillåtet. Det tillåtna fick också vara tydligt godkänt. Det är lite svårt att förklara för någon som inte har upplevt det. Så här, det var tillåtet att skriva hyllningar till det kommunistiska partiet. Men om du ville framföra eller publicera din hyllning fick du genomgå en förhandscensur. Din text fick godkännas av en särskild instans, av en ansvarig person, av en osynlig allvetande kraft. Bland det förbjudna var texter som inte var tillåtna, böcker. Ville man läsa det förbjudna fick man förlita sig på samizdat. Samizdat var böcker som kopierades för hand. Det gjorde man på olika sätt. Om boken var utgiven och sedan förbjuden, vilket hände med böcker utgivna före bolsjevikernas kupp, eller med böcker som gavs ut före en nu ordinarie våg av terror, kunde man fotografera den i smug sida för sida och sedan sprida filmen eller bilderna bland sina bekanta. Om boken existerade enbart som ett manuskript eller som en gammal tidskriftspublicering, skrev man av texten på en skrivmaskin. Luba, eller var det Lida, jobbade som maskinskriverska eller kanske gick en maskinskrivarkurs eller något liknande. I vilket fall hade hon tillgång till en skrivmaskin, vilket hon utnyttjade för att kopiera böcker för bekanta. Bland de bekanta som var intresserade av förbjudna böcker träffades en försvarlig del varje dag klockan 13 vid kafeterien på Röda gatan. Och Lucia, eller var det Lada, hade alltid några bleka bokkopior, några pappersbuntar i sin tygväska. Väskan var rätt tung för en liten och späd tjej. Men Luda, eller var det Lucia, tog sin självpåtagna uppgift på allvar. Vill du läsa? Frågade hon mig också den dagen och tittade strängt på mig. Jag tror hon hade blå ögon, allvarliga stora ögon med korta, ljusa ögonfransar, utan mascara. Ja visst, vad har du? Frågade jag tillbaka. Solzhenitsyn, en dag i Ivan Denisovichs liv. Den boken kände jag till. Visste att den var utgiven under Chrusjtjovs töväder och sedan förbjuden. Visste att den handlade om fångläger. Det lät spännande. Men jag hade ingen väska med mig och ingen jacka för att stoppa pappren innanför. Det var en varm högsommardag. och att ta en pappersbunt med maskinskriven kopia av en förbjuden bok under armen var inte riktigt ett smart alternativ. Sådant fattade jag trots min relativt ringa ålder. Kan du ta den med imorgon igen, frågade jag. Jag ska till landet över helgen på måndag. Bra, då kommer jag hit på måndag med en väska. Det är en bok du måste läsa. Ja, du säger ju alltid det om dina böcker.
Som alltid klockan 5 på morgonen slog man revelj vid stabsbaracken med hammare mot räls. Den korthuggna klangen trängde vagt genom fönsterrutorna som täcktes av tums tjock is och tonade genast bort. Det var kallt och fångvaktaren hade inte lust att stå där och slå en lång stund.
Jag fick ingen bok på måndag och läste Solzhenitsyn först långt senare efter att Sovjet försvann tillsammans med alla sina förbud. En dag i Ivan Denisovichs liv har dock inte förlorat sin betydelse för att landet den beskrev gick i graven. Den boken var unik på många sätt. Hur ofta debuterar man som författare vid 44 års ålder efter att ha stridit i ett världskrig och spenderat 8 år i arbetsläger? Hur ofta ett beslut om publicering fattas på den högsta politiska nivån? Dessutom i ett land där då 1962 ingen dittills hade tillåtits att publicera en skildring av den terror som drabbat miljontals av dess medborgare. Hur ofta sätter man Nobelprisnivån i sitt skrivande med sin debut och hur ofta får man Nobelpriset bara 8 år efter den debuten? Allt detta är ganska sällsynt. Men det kanske mest underliga med en dag i Ivan Denisovichs liv är dess förmåga att drabba läsaren som inte har egen erfarenhet av repressalier eller ens kan relatera till en sådan erfarenhet. Det är klart, stor litteratur har en sådan förmåga. Kanske särskilt den gren som idag kallas vittneslitteratur. Men ändå, en lågmäld beskrivning av en enda dag i en vanlig fånges liv, i ett alldeles vanligt arbetsläger, i ett land som sedan länge är försvunnet. En till synes enkel beskrivning av en svunnen vardag som fortfarande är en mycket stor läsupplevelse för så väldigt många över hela världen. Det är ändå rätt fascinerande om man tänker på att det handlar om en kort roman, en tunn bok, eller?
Ljudet dog bort och utanför rådde samma mörker som mitt i natten när Ivan Denisovich Sjuchov stigit upp för att gå på dass. Ändå syntes 3 gula lyktor från fönstret, 2 ute i zonen och 1 inne på lägerområdet.
Det finns också en annan sak med boken. Någonstans i världen är den, tyvärr får man väl säga, ständigt aktuell. Inte minst i författarens ursprungsland, Ryssland, där historien tycks gå i cirklar, en ondare än en annan. Jo, jag måste säga varför jag inte fick boken den där måndagen för många år sedan. Det lilla sällskapet som åkte till landet för att tälta under helgen i en skog nära Minsk överraskade som natten av en polisrazzia. Alla blev gripna. Någon hade säkert kallat om en antisovjetisk folksamling i skogen. De flesta blev frisläppta efter långa förhör, men inte hon. Hon hade Solzhenitsyns bok i väskan, och hon var myndig. Jag minns inte exakt vilket straff hon till slut fick, om det var 3, 5 eller 6 år i fängelse. Jag har inte heller sett henne någon gång efter det och vet egentligen inte vad som hänt med henne. Det gör ont. Och mitt numera svaga minne gör mig irriterad på mig själv. Att jag inte ens minns hennes namn. Någonting på el, tror jag. Luba. Luda.